Ja, det är sant. Så stor är vår Gud. Den guden får vi samlas och tillbe så här på 13-dagen. Visst är det fantastiskt. Tack så mycket för att vi får komma hit. Vi, och då tänker jag från SM och har vårt 13-dagsmöte i Gnosjö. Vi har 13-dagsmöten på tre platser samtidigt. Och det är inte att Ulf och jag och några till ska fara runt på två ställen till idag, utan vi har kollegor som är ute, antingen i Bankeryds missionskyrka eller i Vetlanda allianskyrka. Så att det finns möjlighet att vara på flera ställen. Och Andreas, du är absolut förlåten som inte har kläm på hur länge vi har haft 13-dagsmöten. Ingen av oss här har varit med på alla, kan jag säga. För det började i slutet av 1800-talet. Och sen har det hållit på med 13-dags- eller kvartalsmöten för Svenska Alliansmissionen. Och det är härligt. Och det blir en härlig dag idag, tänker vi, att få fira gudstjänst tillsammans med er här i Gnosjö, ni som har kommit till. Och att få dricka kaffe efteråt. Och sen kommer vi väl tillbaka hit, tänker jag, till kyrksalen. Och då ska bland annat jag visa bilder ifrån Syrien och den resan jag gjorde där i somras med en kollega. Och det är där vi har haft också vår julinsamling till arbetet i Syrien. Och det är det som kollekten kommer att gå till senare då. Men det har ni ju swish och det räcker, så att vi tar det här också. Så det blir härligt. Och sen så fortsätter vi med lunch till och med, sa du. Ja, ja, det blir gott. Temat för den här 13-dagen har vi satt som Jesus till världen. Och det hänger ju ihop också med vår vision i Alliansmissionen. Vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. Så då har jag skrivit det som rubrik för den här predikan: Jesus till världen, eller om du så vill, greppa stafettpinnen. Och vi ska börja med att läsa en text. En text som hör till påsken faktiskt. Det låter ju lite fel, men så är det. Så om vi tar nästa bild så ser ni texten. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: frid åt er alla. Sen visade han dem sina händer och sin sida, och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen: frid åt er alla. Som Fadern sänt mig, sänder jag er. Sen andades han på dem och sa: ta emot helig ande. Tack Herre för att vi får fira gudstjänst. Tack Herre för att du kom till den här jorden i juletid. Tack för att du vandrade våra stigar och att du vandrade ända upp på Golgata. Och tack att döden inte kunde behålla dig, utan att du stod upp igen. Tack att du är här och du vill tala till oss genom ditt ord. Amen. Nu sitter vi här i Gnosjö missionskyrka idag. Och vi gör det som gudstjänstfirare. Vi gör det som lärjungar. Och vi gör det därför att vi av någon, eller av några sannolikt, har fått höra om Jesus Kristus. Har fått höra om undervisningen. Du kan lägga nästa bild som lite bakgrund så länge. Fått höra undervisningen om kristen tro. På olika sätt har vi fått höra förvisso. Men det har ju nått fram. Och den som berättade för dig hade ju i sin tur fått höra berättelsen om Jesus Kristus, undervisning om Jesus Kristus. Och den personen hade ju i sin tur fått höra berättelsen. Och så kan vi gå tillbaka ända i historien, ända till Jesus och lärjungarna själv. Där började berättandet. Så vi sitter här nu i ett led. I ett led som går, sträcker sig över 2000 år tillbaka. Och nu är det vi som har stafettpinnen. Nu är det vi som har uppdraget att berätta framåt. Nu är det vi som har fått förtroendet att ge Jesus till världen. Och jag tänker, hur var det för dig? Om du tänker tillbaka, vem berättade för dig? Och hur berättades det för dig? Och när tog du emot? Varför tog du emot? Vad var det som gjorde att du tog emot? Och man kan också fråga sig, hur är det för dig och för mig? För vem berättar jag? Och hur berättar jag? Och vem tar emot det som jag berättar? Och det är klart att din och min historia, om man börjar tänka så, den är ju olika därför att vi är olika. Den skiljer sig åt på flera punkter därför att vi har olika bakgrund, vuxit upp på olika platser och så vidare. Men självklart är det så. Men på flera punkter har vi en gemensam nämnare. Vi har hört. Och vi har tänkt. Vi har tänkt över det vi har hört. Och vi har tagit emot Jesus Kristus. Och så får vi kalla oss Guds barn. Och så finns det en annan gemensam nämnare. Och det är att Gud räknar med oss. Att Gud räknar med dig och mig som återberättare. Och han gör det på ett sätt som vi har fått gåvor till. Och det ska jag återkomma till. Ett område där SAM vill jobba väldigt tydligt och har gjort i alla tider, det är med mission. Mission i Sverige. Mission utöver vår värld. Vi vill också framåt ge Jesus till världen. Och på kontoret eller expen eller vad du säger, vill kalla det, skrapan uppe i Jönköping, säger en del har jag hört. Där funderar vi ofta och många gånger på, vad är mission? Vad är det egentligen? Hur görs mission och hur formulerar vi det? Hur uttrycker vi mission? För några år sedan, inte så länge sedan, så tog vi fram en definition på mission. En definition som är lika aktuell nu. En definition som uttrycker både bakgrund som rörelse, den uttrycker viljan som rörelse, den uttrycker identiteten som samfund. Och att vi vill finnas med i uppdraget att berätta om Jesus. Att vi vill liksom greppa stafettpinnen, föra budskapet om Jesus Kristus vidare. Den fokuserar både avsändare, den fokuserar budbärare och den fokuserar mottagare. Jag tänkte jag skulle läsa den för er, även om den har ett par tre år på nacken. Så vi tar nästa bild. Så här sa vi när vi hade funderat kring, vad är mission? Och en del av er känner igen det naturligtvis. Vi tror att mission är en ständigt pågående rörelse till världen med ursprung i Guds hjärta. Vi vill vara en aktiv del i denna rörelse, i ord och handling, nationellt och internationellt. Mission är våra rötter, vår identitet och vår framtid. Gud har betalt ett pris och vi vill utmana varandra att låta mission få kosta. Ha med den i bakhuvudet, så tar vi nästa bild. Och låt oss börja med avsändare, för att det fanns en avsändare här. Med ursprung i Guds hjärta, sa vi. I texten som vi läste först så bevittnar vi mötet mellan Jesus och hans lärjungar. Det första mötet efter uppståndelsen. Vi ser hur Jesus kommer till de rädda lärjungarna. De som har liksom låst in sig bakom stängda dörrar på grund av rädsla. Och den rädslan, den var befogad. För om fienden hade tagit mästaren, vad är det som säger att de inte också skulle ta anhängarna? Rädslan var verkligen befogad. Där sitter de. De är skrajsna, de är rädda. Och då känner hopplösheten. Allt gick i kras när Jesus dödades. Och så kommer Jesus in bakom den där lyckta dörrarna. Och så säger han, frid åt er alla. Och jag tänker att det där är värt att komma ihåg. Att när Jesus kommer, då kommer han först och främst med friden. Rakt in i vår oreda. Han kommer med harmoni, ställer i ordning, ger oss sin frid, eller fred som det också betyder. Och det var ju vad lärjungarna behövde. Exakt just i det ögonblicket när de satt bakom lyckta, stängda, låsta dörrar och var rädda. Frid åt er alla. Det är värt att komma ihåg att när Jesus kommer så kommer han med friden. Sen kommer inte vad man skulle kunna tänka sig, ett långt bibelstudium. Han går igenom gamla testamentets texter hur Messias skulle lida och dö och uppstå igen. Det kommer inte ett långt förmaningstal, ni som lovade att stå upp för mig, här sitter ni som skrämda, dadada, och så. Nej, det kommer inte. Det kommer inte en uppbyggelsekonferens, det kommer inte en väckelseserie. Väckelsen, bibelstudiet, uppmuntran, den var synlig och den bestod i att Jesus visade sina händer och sin sida. Det var inte konstigt att trots att det står lite, nästan lite torrt i texten, lärjungarna blev glada när de såg Jesus. Det är nästan som man känner att det är lite torrt, att det borde stå: yes, vad glada lärjungarna blev när de fick se Jesus. Kanske var det blandat med en viss chock också, de hade nog inte väntat sig detta. Men det är klart att de blev glada när de såg Jesus. Glädjen stod högt i tak när han som varit död var levande igen. Så frid åt er alla kommer först. Och det är väl värt att komma ihåg när oron vill gnaga i oss. Att när vi söker Jesus och han kommer till oss, så kommer han med sin frid. Det som kommer sen, det är ju sändningen. Och där har vi avsändaren. Det är ju som fadern sänt mig, sänder jag er. Enkelt, tydligt, men också åtföljt av kraft. För det står sedan andades han på dem och sa: ta emot helig ande. Ta emot helig ande. Och så kan vi bläddra bara ett par sidor fram i Bibeln och se på nytt avsändarens ord och löfte: ni ska få kraft när den helige ande kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem, Judén, Samarien och över hela vår jord. Jesus till världen. Och i Matteus evangeliet står det kanske som allra tydligast Jesusorden om att greppa stafettpinnen, om att berätta: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Greppa stafettpinnen och var med och ge Jesus till världen. Alltså avsändaren är ju tydlig: som fadern sänt mig, sänder jag er. Gud sände sin son. Jesus utförde sitt uppdrag och låter nu stafettpinnen gå vidare till sina lärjungar, men inte utan att förse med kraft och närvaro genom helig ande. Och vi står ju där, du och jag, våra församlingar, liksom samfund, kyrkor, i det här 2000-åriga uppdraget. Vi finns med i Guds tanke att berätta, att visa vem Jesus Kristus är, visa på frälsningens väg. Den sändningen är ju given av Gud. Och på något sätt så är det som Gunde Svan säger, att man får nästan ståpäls om man tänker på vad det innebär att få stå med i ett 2000-årigt led och få förtroende av Gud att vara med och berätta. Avsändaren, den treenige Guden, låter sitt budskap gå vidare från generation till generation till generation. Och nu säger han till oss som sitter här: som fadern sänt mig, sänder jag er. Fadern sänder vidare, det är dig och mig han sänder. Och frågan är: greppar vi den stafettpinnen? Och så tar vi nästa bild och så går vi vidare till budbärarna. Och jag tänker att visst känns det lite märkligt att redan på påskdagskvällen, för det var ju påskdagskväll, söndagen, i den texten som vi läste när Jesus kommer till lärjungarna, redan där väljer Jesus att sända sina lärjungar. Det hade ju inte gått mer än ett par dagar sedan de förnekade honom och flydde fältet. Dessutom var det innan Petrus hade blivit upprättad och han av Jesus tre gånger, till Jesus tre gånger fick betyga sin kärlek till honom. Och jag tänker, vi måste ju visa på ett väldigt stort förtroende som Jesus hade till sina lärjungar. Vi måste ju på något sätt visa att han hade en förmåga att se kapacitet, att se potential i dessa lärjungar som ju hade skingrats för vinden trots sina stora ord. Det måste betyda att han hade förmåga att se möjligheterna och inte begränsningarna hos dem. Och nu vet ju inte jag hur de tänkte exakt naturligtvis. Men kanske är det så att vi här idag ofta tänker, men inte kan jag. Nej, jag kan inte. Jag är för gammal, nu får ungdomarna ta över. När jag är för ung, det måste ju de äldre som har erfarenhet göra. Jag kan inte tala, eller jag kan inte det eller det. Men Gud ser möjligheten, Jesus ser möjligheten i den han får förvandla. Ta nästa bild. Det här är en sång. Det är den enda sång jag i hela mitt liv, eller på att säga, och det var något sånt, har sjungit solo på. Det ska ni slippa. Men det här är en sång som var rätt så populär när jag gick på Kortebo-skolan. Det är en text av Nils Bolander som Daniel Olsson översatte. Och det var en text som man gick och funderade på mycket. Och det är det här: Herre, vad tänkte du på när du kallade mig? Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Men nog kan du väl se att människorna ler åt en sådan lärjunge som jag. Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Hur ska jag, svage, bestå för Guds heliga krav? Mästare, ge mig din kraft som du som kallelsen gav. Fast människorna ler, låt undret dock ske med en sådan lärjunge som jag. Mästare, ge mig din kraft du som kallelsen gav. Är det någon mer än jag som känner igen mig i en sån text? Det var det inte, nej. Någon hand såg jag. Ta nästa bild också. Här är kanske en text som är bland det djupaste vi har i evangelierna. Nu är det inte evangelierna för det är de breven, men i Nya Testamentet. Där Paulus skriver till korintierna. Och då är vi där igen. Bröder och systrar med för den delen. Tänk på när ni blev kallade. Inte många av er var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många var förnäma. Men, och det är så skönt, men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, jag som inte finns till, just det utvalde Gud. Det är en så stark text. Det är en så stark. Ingen kan vara så liten. Ingen kan vara så... Det som inte finns till, ibland känner vi oss så små. Och då står det där, just det utvalde Gud. Och jag tänker det som nästa bild. Kanske någon av er har sett mig visa den här bilden förut. Ska du ta nästa bild? Ser ni vad det är? Såna här tar min fru upp ur jorden. Och så går hon ner och lägger i den mörka källan. Och jag säger, släng skräpet. Du ser ju, det är, ser ni vad det är? Dahliaknölar, de är skrumpna, de ser ut som skrumpna potäter. Och det tar hon och så går hon och lägger det i källan. Och vet ni vad hon gör mer? Hon ger bort av skräpet till andra. Alltså man tar ju sig för pannan. Men då säger hon till mig, titta nu här tjej, säger hon. När det har gått ett par tre månader och börjar komma fram i mars så där. Titta noga får du se. Och så visar hon mig att det kommer små, små gröna saker på de här skrumpna. Och då kan det så småningom bli riktigt fint, typ nästa bild. För jag fattar ingenting. Men jag förstår en sak. Om jag tar tillbaks till vad Paulus skrev, att vi kan känna oss hur små som helst. Vi kan känna oss som skrumpna dahliaknölar. Men det finns en sån potential i varje människa som Gud ser. Så att den människa som lämnar sig till honom kan bli precis hur vacker som helst. Och spåren av våra liv kan bli precis hur vackra som helst. Det som ingenting i världen var, det utvalde Gud. Herre, vad tänkte du på när du kallade mig? Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Tydligen tänker Gud det. Och tydligen ser han en sån potential i var och en av oss. Och i den här texten om mission som vi skrev ner, så säger vi att vi vill vara en del av den här rörelsen från Guds hjärta. Och en aktiv del i den rörelsen i ord och handling, nationellt och internationellt. Det som utgår från Fadern går vidare till oss. Och vi vill väl vara med, eller hur? Och ge Jesus till världen. En fråga i Gamla testamentet var ju: vem ska jag sända? Vem vill gå? Och när Gud ställer frågan till profeten, så svarar han: här är jag, Herre, sänd mig. Jag tror att han hade också känt igen sig i Nils Bolanders dikt: Herre, vad tänkte du på när du kallade mig? Herre, här är jag, sänd mig. Och det är spännande att genom hela Bibeln, Gamla testamentet, Nya testamentet, så möter vi människor som går. Vi möter människor som bejakar kallelsen och som är och blir budbärare. Visst, en del är ju verkligen tveksamma, svårövertalade, och en del rent av flyr uppgiften. För en del behöver Gud ta till under och tecken för att övertyga, likt Gideon eller Jona i Gamla testamentet, eller Paulus för den delen. Andra, som Maria som vi har fokuserat i jultid, går i ödmjukhet in i uppgiften. Och sen kan vi se genom hela kyrkohistorien hur kvinnor och män, och de flesta av dem är ju faktiskt okända, hur de följer uppmaningen och kallelsen och går och berättar och gjort kärleksgärningar, har bett och så vidare. Och de här budbärarna har ju egentligen vi att tacka för att vi har fått upptäcka, att vi har fått del av försoningen, fått del av frälsningen, att de greppade stafettpinnen och gick när de hörde Guds röst. Det är ju vår lycka. Men orden som Fadern sänder mig, går vidare, och det är vi som har nått dem nu. Och en del har svarat ja och gott. Går just nu. Kommer få ett vittnesbörd på det senare i eftermiddag av en av våra studenter på ALT. En del har svarat ja, går just nu. Andra tvekar och undrar om det verkligen är möjligt för Gud att använda en lärjunge som jag. Men stafettpinnen räcks oss, och när den räcker så får vi komma ihåg att i Guds ögon så är vi inga skrumpna dåliga knölar, utan vi är lärjungar med en oerhörd potential som kan vara budbärare på olika sätt, i samtalet med grannen, i predikstolen eller genom sången, eller som ledare för scouter, vad det nu är för någonting. Gud har röstat oss, var och en gett gåvor som vi kanske ibland låter ligga där i kylen eller frysboxen och behöver i mötet med Kristus få tinas upp. Jag tror att orden från Jesus gäller både dig och mig, gäller din och min församling, gäller vårt samfund. Så frågan är om vi som Jesaja vill svara ja på frågan: vem ska jag sända? Vem vill gå? Jag har en punkt till, orkar ni med det? Då får ni nicka lite så. Ja, då tar vi nästa bild. Och säger någonting om mottagare också mot avslutningen här. Gå ut i hela världen och berätta, säger Jesus. Till världen, ja. Vilka är världen då? Det är den vi inte ska anpassa oss efter. Det är den vi inte ska bli som. Men vi ska gå ut till världen och berätta. Mottagarna är världen. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Alltså världen blir alla de människor Gud har skapat, precis varenda en. Gå därför ut, sänd ditt bröd över vattnet. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Det är bibelord som möter oss. Mottagarna är världen. Mottagarna är människor, både nära och fjärran. Vårt uppdrag gäller alla. Och då kan man ju tänka att bara enda stort oj, hur ska vi klara det? Inte ens Gnosjö med all sina förmågor klarar det. Och så, nej. Jag tror inte Gud ber oss att vi ska klara allt. Men han vet att alla med den potential och de gåvor han har lagt ner i var och en av oss, att alla kan bidra med något. Alla kan nå någon. Ingen har alla gåvor, men alla har någon. Ingen kan fungera på alla sätt, men alla kan fungera i det som Gud har lagt ner i var och en. Och jag tänker att vi ska tänka som så, inte att nej, inte kan jag. Utan tänka att jag får bära på något unikt som Gud har lagt ner i mig. I skapelsens ögonblick som en avbild av honom. Jag bär på något unikt som Gud vill bruka, förädla för att kunna nå min medmänniska. Och då finns det ju frågor att ställa sig. Personligen, församlingen, samfundet. Vilka är mottagarna? Var befinner de sig? Hur når vi dem? Vilka och vad ska vi prioritera? Vad ska vi arbeta för att vi på bästa sätt kan fullfölja uppdraget? Det är viktiga frågor. För är det något som är vi bra på, så är det att göra det vi alltid har gjort. Men ibland kanske vi måste stanna upp och ställa oss frågan. Gör vi det som vi ska på rätt sätt? Har vi hittat vilka människor just vi ska nå? Gud har betalt ett pris. Och vi vill utmana varandra att låta mission få kosta. Så avslutas den här texten om mission, vad mission är. För Gud var priset, hans son på korset. Jesus Kristus var beredd att betala. Vad vill vi, eller vill vi låta det få kosta för att fullfölja uppdraget som vi har fått? Är vi beredda att offra något av vår bekvämlighet, av vår ekonomi, av vår status, av vår tid? Vad är vi beredda att ge för att fullfölja uppdraget? Lärjungarna som Jesus kom till när de satt där bakom låsta dörrar, de blev oerhört glada, säkert också lite chockade när han kom till dem. Och han mötte dem med helig ande. Han fyllde på där på pingstdagen. De greppade stafettpinnen. De gav verkligen allt. Och vad vi förstår så fick de allihop i stort sett, möjligen utom Johannes, dö martyrdöden. Johannes förvisades till Patmos. Och då är det den avslutande frågan. Blir du glad när Jesus kommer här och nu? Fylls ditt hjärta med glädje? Ja, då får du öppna det här och nu. Låt honom andas in sitt liv i dig. Och konstatera. Ja, men han tror ju på mig. Jag får vara en del i den kedjan av budbärare som har 2000 år drygt på nacken. Och då får du och jag greppa stafettpinnen utifrån de gåvor han har lagt i dig och han har lagt i mig. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus för att vi får höra dig till. Tack att vi får vara dina barn. Tack för de fäder och mödrar som gick före oss och som berättade för oss vem du är. Om friden i dig. Om förlåtelsen i dig. Om försoningen i dig. Om möjligheten att få bli Guds barn. Herre, tack att du som uppstod och dog för vår skull också räknar med oss. Du ser oss inte som skrumpna dagliga knölar. Du ser en potential för att vårt liv ska kunna bli så vackert. Så vackert att andra människor också söker dig. Tack att du ger oss uppgiften att gå ut i världen. Herre, gör oss frimodiga. Gör oss kloka. Forma våra liv. så att vi kan vittna om dig framöver. Tackar dig Herre för det. Tackar dig för att vi i den här stunden får överlåta oss i dina händer.